Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som är programledare idag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en kändis, jag bara säga, i alla fall en person som har sänt ganska mycket här på Tyresöradion. Välkommen Alexander Nilsen!
Tack så mycket.
Vet du hur många program du har gjort här på Tyresöradion?
Nej, det gör jag inte.
Det är 14 program har du gjort här och du var med och producerade program från början.
Ja, men jag tror man börjar sin radiokarriär någonstans.
För du hade en kompis.
Ja, José.
Ja, José.
Fortfarande kompisar.
Alltså, José Barrison heter han.
Yes.
Han har långt fint namn också.
Ja, José Luis Barrison. Ja. Och någonting extra säkert.
Och det som är roligt med José, han körde ju en fantastisk serie här. Ni var båda två fritidsledare, va?
Ja.
Ja, och du är fortfarande fritidsledare.
Yes.
Är du fortfarande kollega med José?
Nej, han jobbar i en skola i runt om Liljeholmen, tror jag.
Aha, för att det är roligt med José. Han bor i vår gamla lägenhet på Kanelgränd. Jag lägger en del tidningar där ibland, för jag skriver ibland i Tyresö Nyheter, och så får jag dela dem också som tur är. Och då bor han där med en liten söt bebis.
Ja.
Alltså fina bilder han lägger ut på sin bebis.
Ja, han är ju expert på att ta vara på tiden,
ja,
tycker jag.
Ja.
Och om det är någon som under hur ett föräldraskap ska se ut så kan man kolla på José.
Ja, alltså det är bara kärlek.
Ja.
Bara kärlek. Och du, ni gjorde program och José intervjuade olika personer här. Och du gjorde också program med honom. Och då höll ni på med idrott och sånt, va?
Ja, det jag tror det var hans profil liksom.
Ja, och du höll också på med amerikansk fotboll, eller?
Ja, Andreas Enreich var ju här så vi lyfte amerikansk fotboll.
Ja. Och sen startade du en väldigt konstig serie. Som hette, vadå?
Frags och filosofi.
Ja, förklara.
Ja, men alltså jag tycker ju om att prata.
Ja.
Och det gör ju min kompis Mero också.
Ja.
Och vi har ju ett gemensamt intresse som är tv-spel.
Tv-spel. Heter det tv-spel fast man kör det på datorn? Eller kör ni via tv? Kör ni via tvn?
Vi kör ju genom datorerna.
Ja.
Och sen så streamar vi samtidigt. Så vi vill ju... Grundtanken var att vi ville att tittare ska vara med i podden.
Ja.
Så att, ja, vi ser att vi pratar om PET-flaskor. Då kan man diskutera locket tillsammans. Liksom. Ja.
Alltså, du är ganska ung. Eller, vad säger du själv?
Jag har ju min tisdagsklubb där jag är pensionärer. Så att de säger att jag är jätteung.
Ja. Och hur gammal är du då?
Jag är ju 38.
38. Det anser jag är ungt i och med att du är jämnårig med mina barn.
Ja.
Men ni är den första generationen som växte upp med tv-spel på riktigt. Nintendo och allting, PlayStation, allt vad det hette, va?
Ja, det kommer ju från barnspel.
Ja. Och den här serien ni hade, Frags and Philosophy, då satt du och din kompis och satt och sköt. Jag som aldrig spelat tv-spel på det viset, jag har aldrig skjutit någonting på datorn. När ni sitter, nu springer vi upp här. Och sen plötsligt så, vad tycker du om, så bara någon filosof. Jag funderar på, vad är ont och vad är gott? Pang, 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 nu kommer de igen, pang, 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 pang. Alltså det var inte, för mig var det där, jag fattar ingenting.
Ja, och det var ju i början så hade vi jättemycket så här in-game-ljud. Alltså
ja.
Ljud som kom från spelet. Och vi insåg rätt fort att vi kan inte ha med det så mycket.
Nej.
Men...
Ni diskuterade livet när ni sköt de här konstiga sakerna som anföll er.
Ja, och det var svårt i sig.
Det var det, va?
Att hålla en röd tråd, men det var också lite kul.
Ja, det var det som var roligt.
Ja.
Ja. Och sen var det kul för att SeniorNet, som Gunnel Agrell Lundgren, de hörde de här programmen. Och så du fick väl vara med på några möte där på SeniorNet och berätta om tv-spel.
Ja, alltså Gunnel är grym.
Ja.
Och jag var ju där på och pratade lite. Jag skulle vilja önska att man var mer med dem.
Ja.
Och det får väl ta upp samarbetet med Gunnel lite mer efter det här kanske.
Ja. Ja, för att du är anställd fortfarande som fritidsledare i kommunen.
Yes.
Och du har jobbat med ganska länge, va?
Ja, jag tror jag började på Bärfoten på något sätt kanske 2013-14.
Ja, ja.
Och sen dess har jag jobbat inom LSS och Bärfoten. Och sen gått över till Nyboda och jobbat med... Ja, den vanliga fritidsgården på något sätt.
Ja, det är där som hela centrumet för fritidsverksamheten ligger, va?
Yes.
Fritidsgårdsverksamheten ligger.
Ja.
Men Bergfoten är ju, det är ju ungdomar, eller vuxna är det numera, va? Med funktionsnedsättningar, mentala med funktionsnedsättningar, eller vad heter det för någonting?
Ja, med funktionsnedsättningar.
Ja.
Eller funktionsvariationer.
Ja, man har massa nya ord för allting nu för tiden. Ja. Men det är väldigt, det har varit en väldigt uppskattad verksamhet på Bergfoten som håller på i många år. Men du jobbar ju också med pensionärer.
På tisdagar så har ju jag och Ohoro.
Ohoro Hallström.
Yes, en kommunal guldklimp. Vi har tisdagsklubben, då kommer det ju då pensionärer dit, så fikar vi och pratar om livet.
Det gör det?
Ja.
Bara fikar och pratar om livet?
Ja. Och så,
var någonstans förresten?
På Nyboda. Och det har ju varit kanske mellan 5-10 starka. Min roll där är ju att kunna stötta dem i tekniska frågor.
Ja.
Ifall det är någon som har problem med bilder eller vad som helst. Ja. Eller.
För det, nu är det ganska mycket sådana verksamheter i kommunen. Både PRO och SPF kör det. Och där nere på träffpunkten, Kopp och Själar, kör Gustav, kommunens fixare. Så att ni är många nu som försöker hjälpa äldre som har kanske svårast för den nya digitala tekniken.
Ja, och jag måste också lyfta upp Gustav. Jag har faktiskt aldrig träffat Gustav.
Har du inte?
Men det är också en till guldklimp för kommunen.
Ja. Han kallas för kommunal fixare, tror jag.
Ja, men det är såna här grejer som jag verkligen till exempel vill lyfta upp idag med det här samtalet.
Ja.
Det är fantastiskt att det finns den möjligheten.
Det är jättebra. Och sen har de startat en sån här digitalt, vad heter det? Bibliotek, vad heter det? Kommer inte ihåg vad han kallar det för.
Det här hörde jag häromdagen.
Man får gå och låna elektroniska prylar. Man får testa hur det är att ha en sån här robotdammsugare.
Yes.
Man får testa och ha en sån här, hej Google, ring till Kalle.
Och det är viktigt att du har bibliotekskort med dig när du går dit.
Ja, fantastiskt roligt faktiskt. Ja. Men nu ska vi prata om någonting som vi började. Du och din kompis IT-proffset Jimmy Törnberg. Mm. Ni var här för 2 år sedan och pratade om vad är en digital fritidsgård?
Ja.
Och det programmet sände vi då. Nu får du berätta, vad pratar vi om då?
Ja, men då pratar vi mer om... jag lyssnade faktiskt på programmet för någon dag sedan.
Mm.
Och nu minns jag inte det bara för det. Men jag tror vi pratade om vad själva tanken är bakom en digital fritidsgård.
Ja.
Och det är att nå ungdomar som kanske inte kommer till en normal fritidsgård.
Och ni två har byggt vidare på det konceptet?
Ja, Jimmy jobbar ju med sitt och nu satsar jag på att jobba med trygghet på nätet / digital fritidsgård.
Ja, för om jag fattar rätt, nu, i och med att jag inte är riktigt, jag har inte varit inne på era, för ni har skapat någon form av applikation där man kan gå in och umgås på nätet på ett säkert sätt utan att det kommer, för det är det som är jobbigt idag om man släpper sin tonåring in på nätet, att de kan hamna på alla möjliga läskiga ställen och få fel kompisar och inte vet vad de ska göra och ramlar ner i olika kaninhål, som man brukar säga, som inte är så bra.
Yes. Mm. Alltså, grundtanken med digital fritidsgården, det är att kommunerna ska satsa på en plats där ungdomar kan komma, där kommunala gränser inte liksom, eller distansen förstör att de kan komma till en bra, trygg verksamhet. Och att det är trygga vuxna fritidsledare där, eller att man gör något samarbete med skola eller vad nu, det kan vara allt från fältarna till polisen eller vad som helst. Så att det finns en trygg plats på nätet där ungdomar kan söka sig till.
Mm.
Och där behöver det vara en kommunal satsning. Där man kanske anställer någon fritidsledare för att jobba med det här.
Ja, och alla elever får ett inlogg och man vet vem som är vem.
Det är tanken. Ja. Och det är ju hela syftet att det inte ska vara anonymt som nätet är just nu.
Ja, och det står ju så här på er sida då, för du har ju skapat en hemsida där vi kan länka till. Vi erbjuder en trygg och säker plats online med Digitech Group, heter ni så?
Ja, företaget är Digitech Group.
Ja. Det är du och
Jimmy.
GDPR-säkert med data som lagras i Sverige. Mm. Vi tror på barnens rätt till en trygg tillvaro i livet. Därför tog vi fram den digitala fritidsgården. Det är ett sätt att värna om barnens och ungdomarnas digitala integritet. Vad menas med det?
Ja, men till exempel om vi använder appar
som
vi alla människor gör idag. Från verksamhetsperspektiv, om vi bjuder in dem på de här apparna, så läcker vi en massa data, information om de här ungdomarna. vilket en verksamhet ska vara ansvarig för. Det betyder då att om en person säger så här, men Alexander, jag vill att du tar bort all min information. Då ska jag kunna göra det.
Ja.
För det är en rättighet som heter någonting. Det är någon paragraf som heter rättigheten att bli
ja, bortglömd. Det var egentligen, tror jag, syftet med GDPR från början. Att man skulle kunna ta bort sina digitala fotavtryck.
Yes.
För slippa. Men tyvärr är det inte så. Utan Nej. Tvärtom, allting som man gör på nätet kan ju vändas mot den.
Ja, och det är därför det behövs en GDPR-säker plattform.
Ja.
Och idag så används ju alla appar av skolan till exempel. Det kan vara att en klassföreståndare har en Instagram-konto och helt omedvetet såklart kanske delar bilder på barn. Det är i sig kanske inte verksamhetens ansvar eller roll att lägga ut de här bilderna. Men det är gynnande för föräldrar för att de får se vad de gör i skolan.
Ja, så har vi nästan förskolorna. Jag vet mina barnbarns på förskolan. De fotar ju barnen hela dagarna så att de får se. Idag har vi varit i skogen, idag har vi lärt vad träden är och har vi räknat och så får man se barnen.
Men skillnaden på förskolor, förskolor i sig är jättebra GDPR-anpassade.
Ja.
För att de har oftast program som är GDPR-säkra.
Ja, jag kan inte komma in där som mormor.
Precis, Nej. Det är det som är bra.
Ja.
Det betyder då att om de har ett barn som slutar så kan de ta bort allting.
Just det, ja.
Och om vi använder TikTok idag till verksamheten och jag lägger upp en bild på ett barn och den säger så här, jag vill att du tar bort den här bilden.
Det går inte.
Omöjligt.
Omöjligt,
ja. Jag som verksamhetsutövare kan inte säkerställa att någon har screenshotat den.
Nej.
Delat vidare.
Nej.
Det är omöjligt. Och det är därför då vi tänkte säga, men nu har vi en plattform där vi faktiskt kan rensa.
Mm.
Men förhoppningsvis så rensar vi när deras tid är slut. Alltså de kanske går ut ur nian.
Ja. Men du står så här, detta är en ny möjlighet till att bedriva digital verksamhet online men även på fritidsgårdarna. Vad gör man på den digitala fritidsgården? Vad är det för aktiviteter man gör? Man chattar förstås och sånt, men vad gör man mer?
Ja, men tänk så här, en digital fritidsgård är en möjlighet att först och främst nå alla.
Ja.
Och efter intresse bedriva verksamhet.
Man kan skapa olika rum då för olika intressen.
Ja, vi säger att du är intresserad av att skapa film.
Ja.
Nu har ju vi en jättebra verksamhet, Ung Film i Tyresö.
Ja, ni har en egen studio på Nyboda där man kan göra film.
Yes, men här är en möjlighet att nå den ungdomen som sitter hemma och drömmer om att kunna göra film.
Så den personen kan vara med i den här gänget?
Ja, men då möter vi upp den ungdomen och säger så här, hej, det finns ett ställe i Nyboda som du skulle kunna vara på och göra film hur du vill.
För det har väl också blivit någonting som är jättevanligt idag. Att man blir hemmasittare eller vad det heter någonting. Att det finns väldigt många ungdomar som tycker att det riktiga livet är väldigt jobbigt. Man är inte nöjd med sina kroppar och man är inte nöjd med sitt kön. Och man är inte nöjd med hur man ser ut. Och det har alltid förekommit mobbing. Att vara tonåring är ju inte enkelt.
Nej.
Men då har ju många valt, vilket man inte kanske gjorde förr, sitta hemma.
Ja, och
går inte fysiskt till skolan längre.
Och det här är också, jag vet inte riktigt hur skolan jobbar och handskas med det här.
Nej.
Men min dröm är ändå att på något sätt så når vi den här ungdomen. Vilket jag tror skolan kämpar jättehårt med.
För de är online.
Ja, det är mycket möjligt.
Det verkar de vara.
Ja, men även psykisk ohälsa bör ju tacklas på något sätt.
Ja.
Av professionella människor som jobbar med det.
Mm.
Men den här digitala fritidsgården är ju en möjlighet att nå den här ungdomen och få en social kontenta för att senare kanske komma tillbaka till skolan på sitt sätt.
Ja. Vet du, det som är roligt är ju att den här digitala fritidsgården, det var ju kommunen var med och satsade från början. Och jag tror att jag läste också lite i tidningarna, det var ju en bra satsning. Men sen är det ju alltid det här med när man drar någonting kommunalt.
Ja.
Så tar det tid.
Det gör ju det.
Men ni har ett koncept som ni kan sälja vidare nu till andra skolor eller kommuner som också vill använda det här.
Ja, det är ju tanken. Men mitt större perspektiv är trycket på nätet, tanken eller filosofin.
Ja.
Och i min tanke är ju trygghet på nätet för alla medborgare.
Ja.
Vi kan ju ta upp just det här samarbetet eller arbetet som Tyresö kommun gör för just äldre. Jag tycker dock själv att det är väldigt utspritt. Och under tisdagsträffen här i nu tisdags så frågade jag om det fanns en flik på Tyresö kommuns hemsida som hade liksom samlat ihop det här och nämnt fliken eller sidan till. Mm. Alltså det behöver inte vara trygghet på nätet. Det kan vara säkerhet om något slag eller på något sätt man möter den äldre befolkningen eller alla typer av målgrupper. Men att det finns liksom en dedikerad sida för om den banken ringer inte dig och frågar. Alltså, det är sådana frågor
alltså jag blir ju själv utsatt, eller det blir väl alla, för en massa såna här konstiga grejer. Det står, ditt konto kommer avslutat snart, står det så här plötsligt. Och, klicka här för att tala om varför det inte ska avslutas. Ja. Och så tänker man, vadå mitt konto ska avslutas? Ja. Jag klickar väl inte på det? Eller, du har ditt paket från Postnord nu på annat ställe här. Du får klicka här så kommer du att kunna... Någon försöker ta sig in på din bank just nu. Logga genast in på ditt bank-ID. Så här. Alla de här grejerna, alltså det ökar ju. Och tydligen är det så när man läser att det här är en kriminalitet som är extremt lönsam. Lätt att göra. Och väldigt många människor går på det. Man skrämmer folk.
Ja, och här vill jag göra just med det här inslaget att vi behöver göra någonting för den här målgruppen.
Ja.
Och då har jag ju så här frågat, vart är det ni vänder er? Och många har ju pratat om appar. Men nu har jag ju skadat knät.
Ja.
Jag har insett att bara vården innehåller ju typ 7 appar.
Ja, jag vet.
Och det är, ibland är det så här, är det 1177 som jag kollar där jag har mina tider som jag ska hålla? Det är också för mig förvirrande.
Det är förvirrande, jag vet.
Men om jag tänker ett annat perspektiv att jag är en äldre människa som behöver hjälp med vad som helst.
Ja.
Och då har vi ju Gustav.
Ja. Gustav som är fixare. Ja. Och då kan man säga det att vill man ha hjälp rent, alltså träffa någon, då kan man ju också träffa dig förstås. Men går man ner till Kopp och Själ så finns Gustav där och man kan få bestämma tid och han gör även hembesök.
Yes.
Och han hjälper en med mobilen, med uppkopplingen, knaset med tvn och allt det här. För det är ju ingen lätt värld för någon.
Nej. Och min tanke är ju just med trygghet på nätet att om vi bara skulle någon i den här fantastiska kommunen skulle skaffa en flik där det står så här, trygghet på nätet.
Ja.
Då kan det vara undersidare där det handlar om just äldre. Hur kan vi få tag i Gustav? Vad finns det för möjligheter? Och göra det enkelt som möjligt för just den, till exempel, nu är ju ett exempel, den äldre generationen. Och det här är ju själva tanken med just trygghet på nätet. Trygghet på nätet rör alla målgrupper.
Ja.
Du kanske inte kan språket så bra, men på nätet kan du faktiskt översätta till alla språk.
Just det.
Så när det kommer kanske till val kan man ju liksom trycka på den här fliken och få lära sig, men jag ska ju hit, det här betyder det här. Och det här är ju vad jag vill öka medvetenheten om just kommunal satsningar. Så här, hur kan vi kommunalt göra för att stötta målgrupper digitalt?
Ja, du har helt rätt. Och det här är ju, när du säger det med... Vården, min man och han förnyar ett recept, bara en gång i halvår tror jag han ska förnya sitt recept. Och så har han bytt vårdcentral. Ja, förra vårdcentralen så klickar man på de där 17 ställena. Den här, eller han kunde till och med ringa till den vårdcentralen, men så bytte han vårdcentral. Och nu kan man inte ringa, alltså varenda gång får jag hjälpa honom.
Ja.
Och han börjar med att svära. Innan han ens har startat. För han vet att han inte kommer hitta rätt.
Ja, det blir
för han ska in på sin 1177-app. Nej, han ska gå in på en annan app. Nej, just det, han ska chatta med en syrra. Och han ska fylla i en massa saker som han har fyllt i 74 gånger förut. Alltså, allt är där. Och sen tycker jag också, jag vet inte om man blir tokig själv. Jag har jobbat inom IT-världen i alla år, nästan. 24 år på SVT och 5 år som programmerare. Så jag tycker att jag är duktig på det här. Och så går jag plötsligt in på mitt, jag tror det var faktiskt idag, på en bankapp. Ja, nu måste jag fylla i en massa saker här igen. Nu måste jag tala om att jag inte håller på med att skicka pengar utomlands. Så tänker jag, dumma bank, det kan ni ju se.
Ja,
ni måste inte fråga mig, och var kommer dina pengar ifrån? Alltså, ja, men, dumma bank. Ni ser väl att de kommer från pension. Ja,
men, och ja, så tänker jag så här. De skulle också behöva ett bättre system.
Ja, men alltså, och så ska jag fylla i. Är du, vad ska du göra med dina pengar? Ja, men hallå, vet väl inte jag heller, dumma bank.
Så, de skiter i.
Ja, exakt. Och då ska jag fylla i en massa saker för att de är skyldiga att kolla upp. Att man, de jagar ju människor som håller på med fula grejer. Ja. Men de jagar ju mig också. De borde lysa 3 gröna lampor. Den här tanten har inte gjort någonting taget på nätet. På jättemånga år. Och planerar ingen grov kriminalitet.
Ja, det är i och för sig svårt för banken att
jag
veta.
Jag vet, jag vet. De vet inte vad jag tänker. Nej. Snart kommer jag kanske bli dum mot banken. Man vet ju aldrig.
Nej, det är inget bra.
Nej, det... Nej, men det är intressant därför att folk blir stressade av det här. Mm. Stressad av att man får fejkade grejer, att nu har du ett postnordbrev, tryck här.
Mm. Och det, ibland är det ju fejk och man vet inte riktigt.
Nej, nej, så det är det som är jobbigt med allt sånt där som man handlar på nätet.
Ja, och det här är ju att, alltså nu vet ju att det finns SeniorNet.
SeniorNet.
Och ja. De hjälper till med det här.
De hjälper till.
Men till exempel, nu vet jag att det är en, det är väl en ideell förening.
Ja, det är det. Ja. Och, där äldre hjälper äldre.
Ja, och jag vet inte hur kommunala perspektivet är om man vill lyfta upp det. Men jag tycker till exempel att det är en bra samhällsfunktion att är du pensionär så finns den här hjälpen.
Ja, och det som är jättebra nu det är att både SeniorNet, PRO som är en jättestor pensionärsorganisation, SPF som är en andra, de tre föreningarna jobbar tillsammans. Och, så att går man in på nätet så träffas ju de fysiskt också på kvarnhjulet. Och jag tycker liksom man kan gå dit först för att alltså, bara att få en kompis som är lite duktigare än en själv istället för att sitta där och vara stressad hur man nu gör, va? Och jag vet att Gustav hjälper ju folk.
Ja.
Problemet är ofta, om nu tar jag min man, hoppas han inte hör det här programmet, men en gång i halvåret, det är för sällan för att han ska komma ihåg till nästa halvår. Och, kan, och då har de ändrat appen oftast en gång om året. Så att det han då kunde, jag vet, jag ska scrolla ner. Nej, det gör man inte längre.
Men nu är det nytt.
Nu är det något nytt.
Ja, men, och det är det min tanke är med det här att det ska vara en samlad plats ur ja. Just kommunalt perspektiv.
Verkligen.
Och jag tror det, om de nu tar min idé, jättebra.
Ja, men nu måste vi gå tillbaka till ungdomen. För att digital fritidsgård, ni testade ju lite grann då för 2 år sedan, va? Ni hade ungdomar som tyckte det här var roligt, va? Ni provade?
Alltså vi körde ju genom Discord och då hade vi ju över 120 ungdomar.
Ja.
Sen har vi ju GDPR
ja.
Som sa stopp.
Och hur rullar det på i kommunen då? För att det var ju någonting kommunen gick ut med faktiskt. Ni var ju liksom, det var en kommunal projekt från början.
Alltså själva mitt projekt är ju, har ju varit jag som drar i.
Du drar i, men som kommunal anställd så drog du i det där eller?
Alltså det var ju, först och främst var det ju den här digitala, jag är ju anställd för att driva digitala frågor.
Just det.
Lyfta upp de här med barn och med ungdomar. Men när Discord lades ner så var det så att nu får du nästan börja jobba med allt annat istället.
Ja, man lade ner det. För, att ja. Man, för, att inte, för det var någonting just med GDPR som inte... Man var tvungen att säkerställa någonting. Bygga om det lite då.
Ja, men det blev ju en halt helt enkelt.
Ja, en halt.
Men jag fortsatte ju med att bedriva liksom, digitala frågor i verksamheten. Ja. Alltså, om jag hade klubb så pratade jag om... Hade ju mina paddor när de fick göra... olika typer av uppgifter.
Mm.
Men också så här, men hur gör vi, hur pratar vi med varandra på nätet?
Mm.
Så att det blir en röd tråd i arbetet. Och det var ju vad jag gjorde. Men just att det är ju bara att sitta och vänta still i båten ibland när det kommer till kommunal verksamhet.
Ja. Det rullar på lite långsammare för att det är så många beslut som ska tas på vägen.
Ja, och jag förstår att det tar sin tid.
Ja.
Så, att det, så är det. Det är ju en del av livet här.
Mm. Alexander, du är egna barn. Hur gamla är de nu?
10 och 15.
Ja, det är precis den här åldern, 10 till 15. Som det är, man är på väg ut i det här egna digitala livet. Och nu har det varit diskuterat ganska mycket om det här med att man ska inte tillåta små barn att vara framför skärmar. Man ska införa skärmstopp eller skärmtid. Hur resonerar du med dina barn?
Jag blev ju pappa väldigt tidigt.
Ja.
Jag fick min dotter när jag precis 10 dagar innan jag fyllde 22.
Oj.
Det anses ju vara tidigt.
Det anses vara tidigt, ja. Inte förr, men nu är det tidigt.
Och jag har ju då lärt mig lite mer på vägen.
Ja.
Som många vårdnadshavare gör. Jag gav nog en mobiltelefon till min dotter alldeles för tidigt. Min son till exempel nu som fyller 10. Han vet inte vad TikTok är. Och jag tycker det är jättebra.
För det är det här, vi som då, nu är jag ju mormor, så att vi gör ju massa saker med ungarna utom är på skärmar. Men jag kan ju tycka till exempel, och nu vet inte jag, men jag tycker till exempel Bullybompa eller de här babblarna är väldigt liksom, det är såna här, de lär sig saker, eller de här liksom drakens dans, alltså det finns ju saker som är bra på en platta.
Ja, helt klart.
Men jag satte mina barn framför en tv-apparat med samma tråkiga videos, därför att de ville kolla på Smurfarna, fick de se på Smurfarna 2000 gånger, eller vad de nu ville. Nu är det liksom Bullybumpa platta liksom, men alltså det måste ju finnas något. Man kan inte bara ge barn digitalt, utan andra måste ju finnas där.
Jag tänker, om vi tänker på babblarna i sig, är ju, de har säkert jättemånga views.
Ja.
Alltså,
det har
jättemånga.
Det är tydligen en stor, alltså den här godnattsagan med babblarna, det är den mest streamade låten.
Ja, och jag tänker just att det, visst, om det är ett alternativ för dig som förälder, gör det.
När du lagar mat så får de titta på babblarna eller Bullybumpa en stund.
Jag förstår att det är underlättande. Och det är inte alltid lätt att vara förälder.
Nej.
Men jag tänker också, vad är effekten på om vi ger skärmen för mycket till våra barn? Jag tror det var Folkhälsomyndigheten gick ut med så här skärmtid.
Mm.
Och då är det ju så här begränsat. 0-2 ska inte ha någonting. 2-5 ska ha en halvtimme.
Ja.
Och nu vet jag inte riktigt om det stämmer. Men det är ungefär så de resonerar.
Och nu gäller det även tv-skärm? Alla skärmar?
Ja, skärmtid. Alltså jag tror det också. Jag tror vi är experter på att koppla upp våra mobiler på tv just nu.
Ja.
Jag tänker mer att, vad är det de tittar på?
Vad är de tittar på, precis.
Ja, och jag tror det är det där samtalet ligger. Skolan gör ju ett jättebra jobb att bli mobilfri.
Just det, det är på gång nu på att bli mobilfritt.
Och det blir större och större. England och USA är ju långt förbi oss i den här frågan. Där är det ju liksom ingen mobil alls.
Aha.
Och det finns ju en forskare som jag följer där som verkligen driver den här frågan till max.
Jaha, vad roligt.
Jonathan Haidt tror han heter.
Ja, just det. Jonathan Haidt. Ja. Nej, heter han så?
Ja, Jonathan Haidt eller Haidt.
Ja, just det.
Och han är ju så här, det ska inte vara någon skärm och man ska inte ha sociala medier förrän 14 eller 16.
Nej. För det jag undrar, du som ändå är fritidsledare, jag som också är ute på nätet och ser saker som, alltså jag har ju kommit på det här att bilder stannar i huvudet. Jag kan ju inte titta på bilder från Gaza med trasiga barn.
Ja, det förstår jag.
Jag kan inte titta på bilder från Ukraina-kriget med trasiga människor som, alltså det är bilder som man har kvar i huvudet. Det dumma är ju att våra barn, det finns ju inget filter längre för dem. Och när man är liten, och liksom, om man, ja, nu pratar jag med dig som har suttit i tv-spel och skjutit monster. Då är det fiktion, det är, väl liksom, det är ett spel, man skjuter låtsasgrejer, man tar ihjäl en massa otäckningar. Men när riktiga bilder kommer, och då gäller det också grov pornografi, alltså det är ju tillgängligt för barn om de vet vad de ska trycka på.
Ja, och det är ju en
överkonsumtion.
Tack. Och det är också någonting som Jonathan tar upp i sin forskning. Att just att kunna se saker som traumatiserar en.
Ja, traumatiserar en, precis.
Är liksom, det är jättevanligt.
Ja.
Sen tv-spel. Han drar upp i sin forskning hur det är skillnaden mellan tjejer och killar, hur sociala medier har liksom ökat vissa beteenden hos oss.
Ja.
TV-spels nischen behåller sig ungefär samma. Jag tror att det är typ en 50% ökning på typ självmordstankar och sånt där.
Mm.
Är psykisk ohälsa.
Ja.
Och det är ändå, det är bland killar 50%. Men hos tjejer sen 2010 så har det ökat med 154%. Och det är också sociala medier, för att det kommer så mycket input hela tiden. Och det finns en studie som heter Deadly by Design av en hemsida som har granskat hur TikTok levererar till nya användare klipp. Och då om du är tjej, vi säger att du heter Lisa och är 14, då tar det typ 39 sekunder för dig att få se någon typ av ätstörningsfilm. Och sedan i den här studien tar den upp hur ofta du får se psykisk ohälsa med kanske självskadebeteende.
Ja.
Och det tror jag var snitt på kanske varje hundrade sekund får du se någonting.
Ja. Och det sjuka är ju så här också, om man bara tar det här ytliga liksom. Nu känner jag mig som en dinosaurie för jag är 67 år. Men när jag var liten så då var det ju så här vanligt att folk solade topless. Alltså när man gick på en badstrand så såg man ju nakna kroppar. Och gick man på badhuset då såg man fullt med nakna kroppar. Och det var, man tyckte det var jättekonstigt att folk kunde se så olika ut. Och, liksom det, och det var liksom, nakenhet var ju någonting, liksom, vad ska man säga, ja... Man fattar liksom att det var ingen som var perfekt.
Nej.
Och tittar jag nu på det som våra barn blir utsatta för på Mello eller Eurovision eller pop eller all, så ser ju folk alltså, ja, de ser ut som de är opererade både här och där och fram och tillbaka. Alltså perfektionismen, alltså det här att man ska se ut på ett speciellt sätt. Ingen är snygg. Och när man hör intervjuer med de här, jag tror någon länge sedan med någon Miss Universum, hon var ju inte nöjd med sig själv heller. Så liksom ingen är nöjd med sina kroppar. Så man måste köpa 74 hårvårdsprodukter och ja, operera sig om. Så att det skapar ju också inte så här, jag är bra som jag är. Nej, jag ska byta kön eller ska operera bort mig. Eller, alltså, bara det här att ingen är okej som den är. Är man då ung? Alltså, jag måste ju säga att vi levde i en snällare värld. Därför att det gick väl att måla sig lite grann. Men det fanns ju inte möjligt att operera bort grejer eller ändra om kroppen. Eller, så att det är också liksom, ingen är nöjd. Det kan ju inte vara helt hälsosamt.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Men det är också... Man ser ju på hur sociala medier har ökat vår psykiska ohälsa.
Ja, exakt så. Ingen känner sig nej, men lyckad.
Men jag tänker också på filmbranschen.
Ja.
Det är inte ofta man kan se en person som kanske är 55 plus med världens muskler och världens magrutor.
Nej.
Men om det är en ny Hollywoodfilm,
ja,
så har den här personen världens magrutor och allting.
Ja.
Och först är det ju så att den här personen kanske har en privat kock,
ja, exakt,
egen tränare,
exakt,
någon som mäter hur den här personen mår.
Ja.
Och sen på det så ändrar man ju också grafiken på filmen.
Ja. Men det är det här, den här fiktionen som vi lever i. Vi lever i en fiktiv värld. Gå ut och titta på människor. Och det är det som jag tycker då är härligt med Tyresöfestivalen. När hela Tyresö samlas, eller inte hela Tyresö, men man ser alla dessa fantastiska människor som försöker så gott de kan. Det är idrottsföreningar allihopa som, och fritidsgården är där. Allihopa är där och vill oss så väl. Mm. Och liksom, då är man accepterande. Men den här låtsasvärlden som vi lever i på nätet och vad kille då kan ju inte heller vara lätt alltså. Och den här pornografin som finns där ute liksom, vågar någon närma sig, alltså träffas man fysiskt, hur bär man sig åt idag om man bara ska umgås på nätet och ha massa idéer innan man ens har pussat på någon,
ja, eller bara pratat med någon
eller bara pratat med någon.
För nu är det också första kontakten är oftast kanske på Snapchat.
Ja.
Och sen
Snapchat är ett chatt.
Ja, det är en app.
En app.
Men det är också intressant att se när man jobbat mycket med ungdomar.
Ja.
Och man vet att om jag ska träffa en ny tjej, om ska hon komma hit? Ja. Så ser man när de väl träffas och de säger inte ett ord till varandra.
Nej.
De sitter bredvid varandra och snappar.
Exakt så. De vet inte ens hur man pratar.
Nej, men det är också något som vi vuxna har gjort.
Vi har gjort det. Ja.
Det är också så, ska man verkligen ha en social media eller en smarttelefon innan de fyller en viss ålder?
De måste lära sig prata.
Nej, men till exempel, jag växte upp med Nokia 3310 Jag hade bara typ 25 meddelanden jag kunde skriva på en månad. Alltså det var ju en kraftig begränsning.
Ja, ja.
Jag kunde bara ringa, smsa. Det fanns ju inte något internet att gå in på.
Nej.
Så det är ju också... Jag tycker ju att man ska börja med att skaffa barn mobiler som inte har connecting, alltså en möjlighet till att connecta till sociala medier.
Nej.
Att ge dem en sån här telefon som vi hade back in the days för att de ska kunna säga, ja, jag kan ringa. Jag vill backa bandet. Syftet av att skaffa en mobil i ung ålder,
ja,
i min värld som vårdnadshavare, är att kunna ringa, ja, till min mamma eller pappa för att jag vill gå hem från skolan. Eller smsa sin kompis. Kan vi träffas här?
Mm.
Jag behöver inte ha en smart ny senaste iPhone 16 Pro. För att kunna skriva till min mamma eller pappa. Vid liksom 10 års ålder. Det finns på världskartan. Men det är också ett grupptryck från skolan. Hur gör man från skolans sida?
Just det.
Och klasskamraternas sida.
Just det.
Så alla andra har en senaste iPhonen. Men min unge har en mobil som inte ens kan trycka på knappar. Liksom.
Ja, det här är de svåraste frågorna tror jag idag som förälder. För man vill ju att barnen ska växa upp och bli sociala varelser. Gärna, ja, lär sig att krama någon annan. Jo, umgås. Var nöjda med sig själva. Och inte bara titta på ouppnåeliga liksom, idéer hur man ska bete sig.
Jo, men det är också och syftet till att få en telefon.
Mm.
För att kunna ringa. Det är ju för att vi har en rädsla av att de ska bli kidnappade.
Ja, jag vet. Och man vill se vad de är.
Ja, och jag förstår att man behöver att man barnen ska kunna ringa. Men vi behöver inte heller utnyttja... Alltså, jag tror att man som klassgrupp, alltså som vårdnadshavare i en klass,
ja,
skulle ha ett samtal så här. Ja, våra barn fyller... Ja, nu får man ju mobil genomsnitt typ, när man är typ 6-7.
Man får mobil när man är 6-7.
Ja.
Skojar
du? Nej, det är säkert tidigare vissa, men jag tror man har sagt att så här, ja, men vi rekommenderar att man får sin första mobil vid 9. Någon statlig myndighet som har påstått sig det. Men jag tror att man behöver som klass, eller kanske som föräldragrupp, säga så här, hur gör vi med mobiler?
Ja, det är nog ganska bra grej faktiskt att säga det, att nu bestämmer vi föräldrar tillsammans med lärande. Det är de här reglerna som gäller i den här, ja, klassen. För då blir det ingen snack. Jag tror att det är bra att myndigheterna, även om när de har sagt tider, så finns det någonting att förhålla sig till.
Ja.
Så det tror jag är bra. Och det här med digital fritidsgård som ni, ert företag som heter Digitech Group. Att ni skapar rum där man känner som förälder att där kan man släppa in sina barn.
Ja,
alltså hela... Och känna att nu får de umgås och det finns vettiga andra vuxna i den där fritidsgården som hjälper dem. Och liksom, ja, det måste kännas tryggt. För att jag fattar, jag är ett barnbarn, hon är bara 5. Hon är jätteduktig på allting, ja, redan nu.
Och det går ju så jättefort.
Ja.
Men min tanke är ju också att med trycket på nätet... plattformen i sig är en jättebra produkt. Men jag tror att trygghet på nätet är någonting som vi alla måste jobba ihop med.
Ja.
Jag vet också att skolan har ju sitt trygghet på nätet-arbete.
De gör det.
Men jag också tänker också, mitt slutliga mål är ju att varje kommun i sig anställer kanske 2 fritidsledare, 3. Som jobbar med enbart de här frågorna.
Som finns där.
Ja, men för då slår de till exempel, för att skolan i sig... Jag tror Skolinspektionen har gjort en utredning där de granskade 30 skolor. Visar sig 50% av de här skolorna gör någon typ av arbete.
Mm.
Men då om vi ska säga att kommunen i sig har anställt 3 fritidsledare som kan fixa sitt schema själva. Men genom det arbetet avlasta skolan med trygghet på nätet-frågorna.
Det vore jättebra. Då slipper, för att de här stackars lärarna, de har ju så många bollar de ska köra.
De har svin mycket att göra. Ja.
Så ni kan verkligen backa upp dem.
Ja.
Vet du vad? Jag skulle kunna prata med dig i flera timmar, ja, till, Alexander. Jag tycker alltså, de här frågorna är sånt som berör oss alla, tror jag. Både det här som du tar upp med våra barn, och för mig är det barnbarn då, skolan och äldre som blir lurade idag. Så att det är ju en jättedel det här liksom, trygghet på nätet.
Ja, för alla.
För alla, ja. Tack så mycket Alexander Nielsen för att du kom hit igen.
Ja, tack själv.
Ja, vi får börja en serie du och jag. Jag skulle kunna prata med dig jämt om de här frågorna. För jag är liksom, det är det här som är roligt med flera generationer. Än ska man ta hit någon 20-åring också som får berätta.
Ja, för att få det perspektivet.
Ja, visst. Ja. Jättebra, du får komma hit igen som sagt. Jag som har haft det här samtalet med dig, jag heter Ann-Sanne Lindgren. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.